Det här är Radio Tyresö. Dagens program är del 3 i vår serie om kristendomens utveckling. Som expertkommentator har vetenskapsredaktionen anlitat kyrkoherden här i Tyresö församling, Mikael Öjermo. Undringarna som han ska besvara kommer från undertecknad Leif Bratt. Mikael, vi har ju tidigare pratat om hur kristendomen föddes och växte upp. Sen har vi pratat om hur och varför den kom till Sverige. Idag har vi tre teman och det är frikyrkor, kvinnliga präster och kyrkans skiljande från staten. Om vi då börjar med frikyrkorna. Vi hade på Luthers tid reformationen som man då kan säga på något sätt bidrog till att vi fick att katolicismen kan man väl säga fick en utmanare, en slags frikyrka. Och samma sak hände ju kan man ju säga i Sverige sen på 1800-talet tror jag. Då började vi få utbrytare från det jag kallar men inte du kallar den protestantiska kyrkan. Men du ska få utreda med protestantism sen. Du försökte förra gången men min begränsade hjärna klarade inte riktigt det där. Så vi får upprepa det. Men i alla fall, du tipsade mig om en bok, Kristendomens genombrott i Sverige, av en Sven Palme. Och han använde begreppen ortodoxi och liberalism. Det fick jag aldrig lära mig någonting om när jag hade kristendomkunskap i lågstadiet.
Nej, då börjar vi på 1600-talet då, så rör vi oss långsamt framåt genom historien. Så ska vi se om vi kan reda ut detta. Alltså på 1600-talet då, ungefär som årtionde, ganska långt efter reformationen, då har det varit då är det 30-åriga kriget i Europa. Och då är den lutherska delen av kyrkan, den evangelisk-lutherska delen av kyrkan, som vi då i Svenska kyrkan tillhör, vi har då någonting som man kallar för ortodoxin. Och ortodox betyder renlärig, ingenting annat, utan renlärig. Och det var alltså ett sätt att tolka kristendomen som var allvarstyngt, mycket Bibeln och mycket läsning av Luthers skrifter. Och man predikade också på ett väldigt uttrycksfullt sätt. Man predikade också väldigt, väldigt länge. Och det var viktigt då att prästerna höll sig till den rätta läran. Och det var, här var på något sätt en statlig, i Sverige då, en statlig kristendom som förmedlades med väldigt mycket ordning och reda. Och det var också präglat av tiden, det stora kriget i Europa, 30-åriga kriget. Och de motsättningar då som fanns mellan den katolska delen av Europa och de mer reformatoriska, lutherska, kalvinska delarna av Europa.
De protestantiska.
Ja, de protestantiska delarna kan man då säga. Ja. För att göra en sammanfattning, va? Ja. De som var emot katolikerna helt enkelt, va? Och det var ju alltså det blev ju ett krig på Europas mark. Men det handlade ju inte bara om religion utan det var också makt och inflytande och sådana saker. Som det alltid är. Religionen tas ju ofta som förevändning för krig. Men är ofta inte krigets orsak. Samtidigt med att den här ortodoxin var väldigt stark i Europa. Och framförallt i Svenska kyrkan som var en extremt renlärig luthersk kyrka vid den här tiden. Så kommer det då motrörelser, va. Och där kriget har pågått länge och Europa är fullständigt utmattat. Det här är ju en katastrof för Europa. Då spirar det upp andra rörelser. De har naturligtvis funnits i undervattnet hela tiden. Men nu spirar de upp. Och det är rörelser som vi brukar kalla för pietistiska. Och det har med hjärtats tro att göra. Kristendomen som inte en statlig inrättning utan mer som en personlig övertygelse. Och pietismen på 1600-talet lever liksom sida eller liksom som en motrörelse under ortodoxin.
Men Luther han var väl lite så här, du ska hitta Gud själv, det gör du inte genom någon präst i predikstolen.
Ja, det kan man väl säga att det var ju en övertolkning av Martin Luther, alltså ortodoxin på många sätt och vis. Men det var också så att alltså Martin Luther skrev ju liksom en vägg av böcker. Jag ser dem framför mig på universitetsbiblioteket i Uppsala. Han skrev ju varje dag hela sitt liv i stort sett. Det var en våldsam produktion. Och för de då prästerna som levde under årtiondena efter så fanns ju ett enormt material att hämta ur. Och det var inte så att man gav sig på liksom huvudsaken av det han hade skrivit. Utan allt blev ju intressant. Och han blev ju nästan, ja, han blev ju en oerhört viktig person då för prästerna. Som man ständigt läste och så.
Och då satt det där i olika lärosäten, i läsesalar, bibliotek, olika teologer och fångade upp hans budskap på lite olika sätt.
Ja, och gjorde det till ett väldigt renlärigt system. Det var också en väldigt systematisk kristendom. Det var ordning och reda på tankeverksamheten. Så. Men samtidigt så hade du hos Luther, det var ju som du säger Leif, själva poängen med alltihopa. Det var ju att, för Luther, det var ju att människohjärtat ska hitta Gud på egen hand. Så att den motrörelse som fanns under ortodoxin då, pietismen, den motrörelsen betonar mycket mer hjärtats tro, den enskilda människans möte med Gud, den enskilda bibelläsningen, de fromma kretsarna, sången, den gemensamma sången. Vi känner de här tidiga grupperna väldigt mycket från deras sångsamlingar. Det kunde heta sånt som Moses och Lamsens visor och sånt.
Vem var Lamsen?
Lammet, det var Jesus.
Yes, Lammet, så att du sa Lamsen.
Ja, Lamsens hette det på den tiden.
Yes, ja, det hette inte.
Moses och Lamsens visor, men det är alltså Oguds lam, va?
Ja.
Som är Jesus Kristus, en bild för Jesus. Ja. Så att då kommer den här pietismen fram. Och efter att detta krig äntligen är över och så, så blir ju då pietismen en väldigt viktig rörelse i Europa. Och den förenas också med mycket naturvetenskapligt intresse, med intresse för andra kontinenter, resor ut i Afrika, Asien och Latinamerika. Man hämtar hem massa kunskaper och föremål och exotiska djur och så. Så det är en upplysningskristendom kan man säga, men som betonar människans eget ansvar inför Gud.
Jag får någon koppling till England när du pratar om pietism. Kan det vara de extra starka där? Eller?
De var oerhört starka där. Det brukar man kalla för puritaner, de rena.
Okay.
Och de var ju oerhört starka i England. Och den vägen kom det sen till USA. Så det här är ju saker och ting som är, alltså det här är ju föreställningar av kristendomen som är väldigt starka i USA. Och det har kommit då från England. Sen pratar du om liberalismen, Leif, och det är lite grann en senare grej, alltså in mot 1700-talet.
Ja, det var Sven Palme som gjorde det.
Ja, han gjorde den kopplingen. Och då är det ju så att, vad ska vi börja då? Vi kan börja med franska revolutionen.
Mm.
Alltså det är en upplysningstidens liksom jordskred på något sätt, för franska revolutionen. Och man försöker då skapa en god stat. Det är ju ett försök från människan att liksom organisera samhället så rationellt och vettigt och bra som möjligt. Och det leder ju väldigt ofta bara till massa förtryck. Det här har ju vi gjort massor med gånger i mänsklighetens historia. Så det blir ju ett elände, va? Man hugger huvudet av alla och det blir terrorvälde och Robespierre och allt detta. Och då liksom kommer ju romantiken och Goethe i Tyskland och vackra kärleksdikter och Tegnér i Sverige och så. Som en motreaktion mot franska revolutionen. Och där finns då en liberal tradition. Och den säger ju då att ja, var en måste få bli salig på sin tro och man måste ifrågasätta auktoriteter och man måste försöka se till hela mänsklighetens fromma och så. Och de här rörelserna förenas på 1800-talet. Liberalismen, pietismen och även de här naturvetenskapliga intrycken man har tagit då. Och där någonstans så föds den moderna frikyrkorörelsen. Den har rötter långt tillbaka i kyrkans historia. Den har funnits hela tiden som tankegods i kyrkan. Men på 1800-talet så blir det en etablerad rörelse.
Man kan man säga lite öppna Pandoras ask, alltså man, kyrkan, jag gissar att den svenska kyrkan ville helst inte ha dessa avarter, man ville väl vara ensam på arenan. Men det gick inte liksom, man hade nått en kritisk massa bland fritänkare.
Eller? Ja, fast det här är alltid komplicerat, va? Därför att det finns en av de tidiga pietisterna i Sverige. Det är en som heter Norborg. Han är finlandssvensk präst i Stockholm. Och han är faktiskt hovpredikant. Så han predikar på slottet. Och hans predikosamling, Norborgs predikosamling, är oerhört viktig för de pietistiska kretsarna. Så alla de här rörelserna går liksom hand i hand. Det är inte så att det är liksom en etablerad statlig kyrka mot resten. utan det är en etablerad statlig kyrka som utgör grundet, fundamentet för alltihopa. Sen finns det olika typer av nätverk skulle vi säga idag, av kretsar, människor som tänker och tycker annorlunda.
Men kan man tänka sig då, att ärkebiskopen gillar det inte, men han hade så att säga Oscar den andra bakom ryggen, eller ja. Men man måste väl ha lite stöd för att kunna bli lite fritänkare?
Jo, och det hade man också, därför att i massa olika kretsar i Sverige så fanns det alltså ett fritänkeri vid den här tiden. När Sverige miste Finland, det är ju en stor katastrof i vårt land, 1809, då måste man liksom försöka återskapa en slags nationell identitet i Sverige. Och då samlar man ihop sig kring ett nationellt arv och allt detta.
Det var då att vikingarna blir viktiga.
Vikingarna blir viktiga, Skansen tillkommer, Nordiska museet så småningom. Alltså det
finns Götiska förbundet.
Absolut, det finns ett våldsamt intresse under den här tiden för att liksom återerövra det svenska. När vi då mist i stort sett halva kungariket i Ryssland. Och i de här liksom händelserna så växte det fram den här kristendomstypen som vi kallar för pietistisk, som är en blandning av naturvetenskap, fritänkeri, liberal politisk hållning och så. Och där får ju då frikyrkorna.
Men jag får lite uppfattning att du menar att de här pietisterna, eller det som var grunden eller utgångspunkten för det som sen skulle bli frikyrkorna i Sverige på 1800-talet, de var lite mer varmhjärtade sådär, var den svenska kyrkan kallsinnig eller vad då?
Den svenska kyrkan var ju väldigt, alltså om man tänker då kyrkan som skalet, liksom, ja. Den stora organisationen för allt detta, det var ju väldigt kallsinnig. Det var också rent fysiskt kallt i svenska kyrkans lokaler. Det var ju stenhus, va? Och de frikyrkokapell man sen byggde på 1800-talet, de eldades ju med ved i en kamin som stod längst fram. Senare med fotogenkamin.
Vad komfort kan göra?
Och dessutom så sjöng man roliga sånger. Och det var en folklig predikan som folk begrep sig på. Mycket roliga historier och personliga vittnesbörd. Alltså ett språk och ett sätt att fira gudstjänst som var varmt och gott på alla möjliga sätt och vis. Så att statskyrkan var rent fysiskt kall. Den var också kall i sin lära, den här ortodoxin. Och sen kommer det fram liksom en ny kristendomsförståelse. Den har sitt ursprung i svenska kyrkan, den här Norborg som jag nämnde och så. Men den blir sen så småningom en egen organisation, eller egna organisationer. Den första organiseringen av frikyrkan i Sverige, eller någon slags frikyrkorörelse, det är ju Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.
Vilket passande namn, Fosterlandsstiftelsen.
Precis.
Det låg i tiden.
Och EFS grundades samma år som SJ. Och det har också ett samband.
När du säger SJ så menar du
Statens järnvägar.
Ja, så att det inte blir något missförstånd. Precis.
Och då spred man alltså väckelsens idéer ut med de svenska järnvägsnäten. Och man skickade ut kolportörer med tidningen Pietisten, som var Sveriges absolut största tidning i årtionden. Och predikanter som bar med sig skrifter. Kolportörer var tidnings- och bokförsäljare. Och predikanter då som kunde det här folkliga sättet att predika. Och de rördes ut med de svenska järnvägsnäten. Och sen har vi då avtryck i vårt landskap efter den här verksamheten. Om du åker till Nykvarn, där jag var präst i min ungdom utanför Södertälje, Hallsberg, det finns många, många exempel, så hittar du en järnvägsknut med en stor station. Och där ligger frikyrkorna. Och en bra bit därifrån ligger den gamla svenska sockenkyrkan. Svenska kyrkans sockenkyrka. Så att här erövrade liksom industrialismen järnvägsknuten, och där byggdes frikyrkorna upp. Och då sidsteppade man den gamla socknen med bönderna som hade byggt sin kyrka i mitten av bondesamhället, så att säga.
Var frikyrkan någon slags, jag vet inte om det är rätt ord, men alltså klass, du säger man sidsteppade bönderna. Mm. Var det borgarna som gick till frikyrkan och bönderna var kvar i statskyrkan?
Ja, så kan man säga att det var på väldigt många håll i Sverige faktiskt. Att Svenska kyrkan förblev väldigt ett med bondesamhället. Medan däremot frikyrkan blev stadsbornas, alltså i Stockholm var ju frikyrkan väldigt stark. Och också då den begynnande arbetarklassens kyrka. I frikyrkan hade man ju rätt att bestämma själv. Man kunde bilda en förening. Och i den föreningen så fick ju vem som helst vara med som trodde på Jesus. Och delade det här sättet att uppfatta kristendomen. Så här byggdes det ju in klasskillnader och så naturligtvis.
Men när då den här predikanten kom, frikyrkopredikanten, pietisten, kom då till Hallsberg, säger vi. Mm. Och använde det som modell. Stod inte Svenska kyrkans representant där och sa, åk vidare, här ska du inte stanna?
Det gjorde de absolut, och det fanns ju då vid den här tiden något som heter konventikelplakatet. Och det var ju alltså ett förbud, ett statligt förbud att samlas till gudstjänst utanför statskyrkans sammanhang. Så det fick man inte göra, och vi känner ju det här från Vilhelm Mobergs Utvandrarna, eller Kristina från Duvemåla som ungdomarna känner igen det som. Där då de fromma träffas hemma och där prästen och länsman kommer för att avsluta andakten och köra hem folk. Så att här var det en väldigt stark motsättning som uppstod.
Men hur övervann man det här då? Var det för att borgarklassen hade också lite resurser, eller?
Ja, man övervann det ju inte, utan Svenska kyrkan tömdes ju på många håll. Alltså, många präster stödde väckelsen, pietismen, och gav den utrymme och sådär. Och ganska länge under de här årtiondena på 1800-talet så såg man inte riktigt skillnad mellan prästens engagemang som statligt anställd och hans engagemang i frikyrkorörelsen. Men, och EFS var hela tiden inomkyrklig. De lämnade aldrig Svenska kyrkan, utan det förblev en inomkyrklig väckelserörelse. Men sen på 1850-talet då, så kommer en helt ny rörelse in i Sverige, och det är baptismen. Och baptister, det handlar om dopet, att baptism som man säger på engelska. Och det är ju då en rörelse som kommer utifrån, framförallt från USA. Det är en återexport från USA till Europa. Och då är det ju så att man ska döpa som vuxen på sin tro och sin bekännelse, och man erkänner inte barndopet. Och det här är ju en rörelse som är helt ny och främmande för Sverige. Och här börjar det då organisatoriskt att spricka upp. För baptisterna bygger egna kapell och egna dopgravar och anställer egna pastorer. Och sen på 1870-talet då så bildas något som heter Svenska Missionsförbundet. Med en präst som heter P.P. Waldenström som är ledare och som så småningom lämnar Svenska kyrkan. Men P.P. Waldenström, han är riksdagsman och han är oerhört betydelsefull person i hemstaden Gävle. Så att det är en oerhört liksom, ska jag säga, potent, stor, viktig person i Sverige, den här P.P. Waldenström. Och då grundar han Svenska Missionsförbundet som sen blir en jättestor frikyrka under årtionden framöver sen.
Om jag då säger Levi Petrus, jag kan ju inte alla de där namnen som du kan. Levi Petrus för mig är någon sån här frikyrko...
Ja, då är vi inne på 1900-talet då, och i Los Angeles så uppstår pingströrelsen, den moderna pingströrelsen. Och det är det är ett märkligt sammanhang, det är en liten kyrka på en bakgata i Los Angeles, och där andens gåvor då manifesteras, folk talar i tungor, man gör andra andliga upplevelser. Den här rörelsen exporteras med blixtens hastighet till stora delar av världen och även till Sverige. Och Levi Petrus är då baptistpastor i Stockholm. Vanlig baptistpastor i Svenska baptistsamfundet. Och han får intryck av det här som har hänt i Los Angeles i USA. Och ansluter sig till den här rörelsen. Och blir så småningom utesluten, eller lämnar hur det nu var, baptistsamfundet och bildar eget. Och sen etablerar han Philadelphia kyrkan på Rörstrandsgatan i Stockholm som fortfarande är kvar.
Är Philadelphia och pingst samma sak?
Ja, det är ungefär samma sak. Alltså, Philadelphia är namnet på många av pingströrelsens kyrkolokaler. Ja. Det är så det hänger upp. Men han är då, det är ju sentida då det här. Så att under tiden 1850 till 1920 så spricker då det religiösa landskapet upp i Sverige med de här etablerade, alltså de här frikyrkorna då som etablerar sig som egna samfund. Sen dröjer det ju då till 1951 innan man har rätt att lämna Svenska kyrkan utan att gå med någon annanstans. Så Svenska kyrkan och staten försöker liksom motverka de här rörelserna hela tiden på olika sätt, för man uppfattar dem hotfulla. Men så småningom då så får vi ju religionsfrihet i Sverige då. Och det är ju Svenska kyrkan då som ligger på om det, vill jag bara påpeka, för det tror, där finns ofta en missuppfattning. Svenska kyrkans biskopar motionerar i kyrkomötet om religionsfrihet väldigt tidigt. Och vill att det ska vara möjligt att lämna Svenska kyrkan utan att gå med någon annanstans och sådär. Och att man ska acceptera de här andra samfunden som kyrkor fullt ut och så. Men staten är väldigt motståndare till detta och vill gärna hålla ihop kyrkan. Men så småningom då får man ge sig. Så 1951 får vi religionsfrihet i Sverige.
Men man kan väl säga då, för jag vill minnas, nu kan inte jag årtal, men när jag var ung för länge sedan så kom någonting som hette Maranata-rörelsen. Alltså ja. att frikyrkor utvecklas och det poppar upp nytt. Ja. I nutid kan man väl säga Livets ord i Uppsala är väl en slags frikyrka?
Precis, och det tillhör ju då den här så att säga, protestantiska delen av kristendomens egenart. Också elände många gånger att det blir så mycket splittringar. Så att det har ju ständigt uppstått nya rörelser och nya små föreningar och nya små kyrkor och nya predikanter som har gjort anspråk på sanningen. Och så har den här splittringen gått vidare då.
Men Ulf Ekman har lämnat dem nu?
Ulf Ekman har lämnat Livets ord och är väl på väg att bli katolik då, säger ryktet då. Det tar ju ett tag att bli katolik så han är ju inte där än, men om jag har förstått saken. Men det stämmer.
Jag har också ett intryck av att, vi säger då från 1850 ungefär, så börjar det märkas av. Och sen kommer det lite nya rörelser och in i våra dagar, även om de blir färre och färre, alltså de nya rörelserna. Men jag tycker också att jag märker inte av frikyrkor speciellt mycket nu. Vad heter de här som gick och knackade dörr? Jehovas vittnen.
Mm.
Så kan man väl märka ibland. Men baptister och sjundedagsadventister och...
Ja, det beror alltså på att de här rörelserna hade sin peak på 1950 och 60-talet. Det var då som de var som störst. Men sen dess har alltså den traditionella frikyrkan i Sverige rullats tillbaka på olika sätt. Idag så har det hänt massor med saker på den här kartan då. Så att flera av de stora frikyrkorna har nu bildat en gemenskap, bland annat här Svenska Missionsförbundet som jag nämnde om. Som grundas 1872 har P.P. Waldenström som ledare då. Svenska Missionsförbundet har precis nyligen då gått in i en gemenskap med några andra kyrkor i Sverige och bildat de som heter Ekumeniakyrkan. Och det är då ett relativt stort frikyrkosamfund, men de är ju naturligtvis väldigt, väldigt små. Och sen har vi något som heter Evangeliska Frikyrkan. Och de har sin bakgrund i baptistiska rörelser. Så de här två, Ekumeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan, det är liksom det som är kvar av frikyrkorörelsen i Sverige. Och det är båda mycket små samfund idag.
Nyrekryteringen, alltså vi är avkristnade?
Ja, det är vi ju då på sätt och vis när det gäller då dessa frikyrkor. Och även naturligtvis när det gäller Svenska kyrkans ställning. Men, och nu är det viktigt att veta hur det ser ut idag. Va? Nu ritas ju kyrkokartan om igen. Därför att vi får så mycket invandrare till Sverige som etablerar nya kyrkor här. Inte nya i historiskt perspektiv, men nya i Sverige. Så det här är nu liksom det nya läget. Så här, Svenska kyrkan rullas tillbaka, har ungefär 60-70% av befolkningen som medlemmar. Frikyrkan är nästan borta. Och sen växer då den romersk-katolska kyrkan och diverse ortodoxa kyrkor från den östra delen av Europa, bakom järnridån, och även från Afrika. Och de kyrkorna brukar vi kalla för orientaliska. Förr i världen sa man att frikyrkan var stark och hade Jönköping. Det var Sveriges Jerusalem. Idag är Sveriges Jerusalem Södertälje. Med syrianska ortodoxa kristna i överflöd.
Men det du kallar orientaliska kyrkor.
Mm.
Är de kristna på något sätt? Eller?
Självklart.
Kristna. Du får inte säga självklart. Ja. Till en okunnig. Ja. Men alltså... Jag tänkte, det muslimska ligger ju liksom lite närmare Afrika, men det är inte muslimska varianter.
Nej, och det här blir ju väldigt eller det här blir ju liksom väldigt tragiskt i Sverige när vi har så lite förstånd om den kristna identiteten som ändå är vår. När jag var kyrkoherde i Kista så upplevde vi kyrkan där till alla möjliga kristna grupper med invandrare då från olika håll av världen. Och bland annat då orientaliska ortodoxa kristna från Eritrea var jättemycket i våran kyrka. Och där bär kvinnorna vita hucklen eller vita sjalar som de drar över huvudet. Man tar av sig skorna när man går in i kyrkan. Man ber ofta på golvet, alltså man knäböjer mycket. Och jag fick ständigt kommentaren, varför har du så mycket muslimer i kyrkan? Ja, de är inte muslimer alls. Och många av de här äldre kvinnorna som kom då hade ju kors tatuerad i pannan. Alltså korset är en kristen symbol, det är inte en muslimsk symbol. Så det blir så förvirrat detta i liksom när vi är så ovana vid att förstå vad som är kristet. De är kristna och de bär då andra traditioner än vad vi gör. Och har annat sätt att fira gudstjänst och så. Kan man tycka, men förstår man vad de säger och går man in i deras historia så är deras gudstjänst i stort sett som en svensk högmässa.
Men menar du att på då 1800-talet, för att backa bandet lite, den traditionella svenska kyrkan, den var för tråkig för att kunna rekrytera nya? Eller vad hade ni som frikyrkan hade, så att säga?
Ja, alltså, det var verkligen så att Tyresö tillhörde Strängnäs stift då vid den här tiden. Ända fram till 1942 tillhörde Tyresö Strängnäs stift. Och i början på 1900-talet hölls ett prästmöte i Strängnäs med en gammal biskop. Och han sa till sina präster att det är nog sista gången vi ses. För då var liksom Svenska kyrkan verkligen enormt på fallrepet. Det var tomt i kyrkan. Och i synnerhet borta i Närke då, som tillhörde Strängnäs stift, där frikyrkorörelsen var jättestark. Så Svenska kyrkan led väldigt, väldigt skada under den här tiden, kan man säga. Men det gjorde ingenting, tycker jag då, i historiskt perspektiv. Därför att det ledde ju till att Svenska kyrkan lämnade den här totalt statliga, förmyndaraktiga, grötmyndiga, ortodoxa kristendomen och vandrade in i något annat sen så småningom.
Men man måste, för att förtydliga då, vi pratar ibland om grekisk ortodox kyrka. Men vi var väl inte närmare, så att säga, den grekisk ortodoxa än vi var den katolska läran? Eller var vi någon tredje väg?
Nej, här använder vi ordet ortodox i helt olika skillnader. Alltså den lutherska ortodoxin som vi hade i Sverige, det handlar om luthersk renlärighet.
Han som sitter på axeln?
Ja, precis. Va? Man läste Luther jättemycket och man predikade Luther. Och man läste hans predikningar jättemycket i Sverige och så. Den här grekisk-ortodoxa kyrkan, den orientalisk-ortodoxa kyrkan, så det är också ordet ortodox renlärig. Men det är liksom en helt annan sak. Så att säga. Ja,
de tycker är renlärigt. Det är liksom ett propagandistiskt ord man väljer för att tala om för alla andra. Det är vi som har den rätta tro.
Ja, men det är också ett etablerat begrepp för att beskriva de här kyrkorna. Va? Ja. Den grekisk-ortodoxa kyrkan och så. De själva pratar ju mer om vilken biskop de tillhör. Och använder inte den typen av etiketter.
Nej. Mikael, vi skulle ha tre teman idag. Men vi hann med ett.
Okej.
Vi får återkomma i program 4, 5 och 6.
Det får vi göra.
Om de andra ämnen vi tänkte ta upp. Och så får lyssnarna ge sig till tåls.
Ja,
men det finns ju så mycket att få lära sig.
Det finns jättemycket att lära sig.
Ja. Tack så länge.
Tack, Leif.